من دعوة استخون. بسم الله الرحمن الرحيم. Gällande dagens lektion, bidnillahi ta'ala, ska vi tala om flera olika saker. Dels de viktiga etiketter man ska tänka på när man gör en dua. Vi kommer nämna 12 stycken olika etikett och beteenden man ska tänka på när man gör dua. Och sen kommer vi tala specifikt om vissa utav dem. Sen kommer vi börja prata och börja förklara de olika former utav adhkar. De tidigare lektioner vi än så länge haft har varit som förord eller inledning till hur man ska göra dhikr och hur man ska göra dua och vad som leder till att den blir accepterad och vad ska hindra för att den blir accepterad och lite liknande. Och nu ska vi inshallah ta'ala idag också gå in på förklaringen av de olika former utav adhkar som man ska göra som på dag som natt. Taib, gällande viktiga saker och beteenden man ska tänka på för att man ska göra sin dua så perfekt som möjligt så att den inshallah ta'ala kommer att bli accepterad av Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurrazzaq nämner 12 stycken beteenden man ska tänka på och som man ska göra när man gör dua. Vissa av dem har vi tidigare talat om och vissa kommer vi förklara lite närmare under lektionen inshallah. Den första, att hjärtat är närvarande när man gör dua. Och det har vi talat om innan. Att man inte ska vara okoncentrerad när man gör dua. Utan att man verkligen gör dua från djupet av sitt hjärta. Och hjärtat är närvarande. Och inte bara att man säger någonting med tungan. Det andra är att man försöker och koncentrera sig på att man ska göra duan vid de tiderna då den blir accepterad. Och det var de här tiderna vi tidigare tog idag. Att man verkligen vill få att den här blir accepterad så söker man efter de här tiderna eller de här situationerna. Att man är i sujud sista tredjedelen av natten och liknande. Den tredje är att man är totalt underkastad och känner sig helt underlägsen till Allah subhanahu wa ta'ala när man gör sin dua. Man känner inte att man har högmod och att man, om man gör duan eller inte gör duan så är det ingen skillnad egentligen. Jag kommer ändå göra så mycket handlingar som inshallah kommer få den att bli accepterad. Nej, man ska känna sig helt underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala och verkligen känna av att om jag inte gör den här duan och jag inte frågar Allah subhanahu wa ta'ala och Allah azza wa jalla inte besvarar den så har ingen chans att få den accepterad. Självklart man ska göra handlingar också, det betyder inte att man inte ska göra handlingar. Men det man förlitar sig på är att Allah subhanahu wa ta'ala ska hjälpa en i den här handlingen. Den fjärde saken är att man vänder sig mot Qibla. Att man vänder sig mot Qibla och det kommer vi prata lite mer om sen. Den femte är att man gör wudu innan. Att man gör wudu. Det är något som är rekommenderat och det är inget obligatoriskt. Men rent generellt när man gör dyrkans handlingar som att man läser Koran, när man ber och liknande i tawaf så ska man göra dua, ska man göra wudu innan och även här när man gör dua då. Taib, sjätte saken, att man lyfter upp händerna. Att man lyfter upp händerna. Det är en av de sakerna som får ens dua att bli accepterad. Och även det kommer vi tala lite mer specifikt om senare i lektionen. Den sjunde är att man börjar med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala och säga salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Att man inte direkt börjar att be om en sak utan man säger, man prisar Allah subhanahu wa ta'ala och man nämner salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam först. Och även det kommer vi tala lite mer om. Den åttonde saken är att man gör tauba innan man ber om den saken. Man ber om förlåtelse för de synder man har gjort. Och ber om förlåtelse för den bristfälligheten man har i sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Den nionde saken är att man upprepar sitt behov flera gånger. Och man nöjer sig inte bara med att göra dua en gång. Utan man upprepade gånger, gång efter gång. Så ber man Allah subhanahu wa ta'ala om den saken man vill. Den tionde saken är att man gör dua med både fruktan och hopp. Man känner sin fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala. Att han inte ska acceptera från en för att man är man syndar så pass mycket. Och man gör så pass mycket dåliga handlingar. Och man perfekterar inte sin dyrkan. Så man fruktar att ens handling inte ska bli accepterad. Och samtidigt så hoppas man om Allah azza wa jalla så tror det är barmhärtighet. Att han ska acceptera denna dua som man gör. Den elfte saken är att man gör tawassul innan. Det är en sak som också ökar chansen för att ens dua ska bli accepterad. Och det vi pratade om förra lektionen. Antingen genom Allah azza wa jallas namn och attribut. Eller genom att man nämner sina goda handlingar. Eller genom att man frågar en annan person att göra dua åt den. Men det är som sagt, det skulle man bara göra vid specifika tillfällen. 12:e saken är att man väljer ut de omfattande dua som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam, och han har förklarat att just de här är besvarade. Och att i just de här så har Allah Azzurajals mäktigaste namn och mest enorma namn nämnts. Det finns vissa gånger då profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt att om man gör just den här duan, eller man säger just den här dhikr i sin dua, så kommer ens dua att bli accepterad. Så när vi nämnde förra gången när man är förtryckt och man säger da'wat ad-dinnun, att man säger la ilaha illa an subhanaka inni kuntu min al-dhalimin. Det så nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam, att om man säger det så leder det till att ens dua blir accepterad. Så man samlar ihop de här adhkar, försöker komma ihåg dem och säga dem under tiden man gör sin dua. Och det här kommer då leda till att ens dua, inshallah ta'ala, kommer bli accepterad. Så det var 12 stycken punkter. Att hjärtat ska vara närvarande. Vad gör vi rätta tider och rätta situationer. Att man är helt underkastad i sin dua. Att man vänder sig mot Qibla. Att man gör dua innan. Man lyfter upp händerna. Att man börjar med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala och säga salatu wa salam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Att man gör tauba innan det man ber om. Att man upprepar sitt behov flera gånger om. Att man gör dua med fruktan och hopp. Att man gör tawassul med Allahs vackraste namn. Och att man väljer ut de omfattande dua som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam. Man kommer också se vilken skillnad det är när man gör dua på det här sättet. Och när man gör dua bara genom att man uttalar saker och ting med sin tunga som man egentligen inte tänker på vad man säger. Man har inte lyft upp händerna, man har inte vänt sig mot Qibla. Man har inte gjort sig redo med sitt hjärta. Man gör det inte med fruktan och hopp. Det är en helt annan sak att göra dua på det här sättet. I enlighet med de beteendena och etiketten som har kommit i Koranen och Sunnan. Om man bara gör dua med sin tunga utan att hjärtat är närvarande. Eller man har lyft upp de här etiketterna. Det finns vissa av de här etiketterna jag tänkte förklara lite vidare om. Det ena är att lyfta händerna i sin dua. Det har kommit många hadither i profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah som tyder på att man ska lyfta händerna i sin dua. Dels från hans uttalanden, att han har sagt att det är bra att man ska lyfta händerna i sin dua. Och dels från ens handlingar, från profeten sallallahu alaihi wasallams handlingar. Att han har i flera tillfällen lyft upp sina händer när han har gjort dua. Vissa av ulema har nämnt att det har nämnts ungefär 100 hadither om detta. Att antingen profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det eller uppmanade till det. Och det finns en ganska lustig historia om Sheikh Hamad al-Ansari rahimahullah, som är en av de stora ulema i Medina. Han satt i Masjid an-Nabawi och gjorde dua. Han lyfte upp sina händer och gjorde dua. Så kom en person till honom och sa, det här är en innovation. Det här är inte bekräftat från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så sa han, okej, låt oss träffas imorgon så jag kommer med bevis för det här. Så gick han hem och samlade ihop 100 hadither om det och kom med massa papper och ska träffa den här killen. Men den här killen bangade på att debattera med honom vid det tillfället. Sheikh Hamad al-Ansari hade väldigt mycket kunskap, så det är ingen lätt person att man ska debattera mot. Men så sagt, han samlade ihop 100 hadither i ämnet. Det finns tre olika sätt man gör dua med händerna på. Det finns tre olika sätt, det är inte alltid man gör på samma sätt. Det ena är den generella duan, som är man gör i de flesta tillfällena. Det är att man lyfter upp händerna i axelhöjd. Alltså ungefär lika högt som ens axlar. Och antingen att man handflatorna är upp mot himlen. Och det som är under händerna, händernas baksida, är ner mot marken. Alltså man gör dua på det här sättet. Det här är det som har kommit vid de vanliga tillfällena. Eller att man sätter händerna framför ens ansikte så här. Så att baksidan av händerna är mot qiblan och insidan är mot ens ansikte. Så det är de två sätten som man gör vid de vanligaste tillfällena. Och det här sättet kallas för mes'ala eller dua. Att göra på det här sättet kallas för mes'ala eller dua. Och det är det som har kommit, till exempel när profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde istisqa i vanliga tillfällen. Eller de här sex tillfällena i hajj som jag pratade om förra gången. Och andra gånger, bara när han generellt gjorde dua, att han gjorde på det här sättet. Så, eller framför ansiktet. Andra sättet, det kallas för el-istighfar eller el-ikhlas. Det är att man gör dua med ens finger, ens pekfinger. Och det gör man under tiden då, när imamen gör khutba, så gör han på det här sättet. När imamen står och håller khutba på fredagsbönen, så ska han inte, när han gör dua på slutet, ska inte han stå så här eller så. Utan han ska stå och göra dua med sitt finger. Han säger, oh Allah förlåt och så vidare. Då lyfter han bara upp det högra fingret så här med höger pekfinger. Eller när man gör tashahud, samma sak. På slutet av bönen så sitter man ju så här och pekar när man gör dua. Och man sitter ju inte och gör så här under tiden man gör dua. Det här gör man. Sheikh Abdurrazzaq säger även om man säger la ilaha illallah utanför bönen. Jag har inte sett något bevis för det, men han nämner det i den här boken. Om man säger la ilaha illallah utanför bönen så lyfter man också upp fingret. Tredje sättet att göra dua på, det är det som kallas för al-ibtihal. Al-ibtihal. Eller dua ar-rahab. Det är att när vid dua vid tid utav skräck, när det är en otrolig torka till exempel, eller när fiender attackerar, så lyfter man upp sina händer så pass mycket att man kan se armhålorna. Det var det man kunde se på profeten sallallahu alaihi wasallam. Han lyfte inte bara upp händerna så, utan han lyfte upp händerna högt upp i vädret. Det här gjorde han när det var väldigt mycket torka. Så att sahabas, när de tittade på honom, när han gjorde khutba, så kunde de se hur hans de kunde se det vita i hans armhålor så här. Och även när en fiende har attackerat, när det är väldigt skräckslaget tillfälle, då kan man lyfta upp sina händer på det här sättet och göra dua på det sättet. Så det här är de tre sätten som har kommit och bekräftats att man gör dua på. Antingen med händerna i axelhöjd eller med fingret, eller att man lyfter upp händerna så här högt över huvudet. Andra grejen som jag pratade lite om, det var det här med att man skulle vända sig mot qibla. Och det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det vid olika tillfällen. Och bland annat när han gjorde istisqa, när han gick ut och gjorde regnbönen, så var det så att han vände sig mot qibla och ställde sig och gjorde dua. Så det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam har vänt sig mot qibla när han gjorde dua. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har nämnt att muslimerna har konsensus om att riktningen när man gör dua i samma som böneriktningen. Alltså att när man gör dua, det mest rekommenderade sättet man ska vända sig mot är mot qibla. Man kan göra dua åt vilket håll man går. Även om man går ut på gatan så kan man göra dua. Det är inte det. Men när man, om man ska sätta sig ner och göra dua och sitta med ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala, så ska man vända sig mot al-qibla. Taib. En annan sak som jag nämnde också, som är viktigt, som jag vill lägga lite vikt på, är att när man gör dua, att man börjar med att man prisar Allah subhanahu wa ta'ala och nämner salatu wa salam över profeten sallallahu alaihi wa sallam. Man börjar inte med att säga direkt åh Allah, ge mig det här. Utan först så prisar man Allah subhanahu wa ta'ala, man säger salatu wa salam över profeten sallallahu alaihi wa sallam, och därefter så börjar man be om den saken man vill ha. Och gällande att prisa Allah subhanahu wa ta'ala innan man gör dua, så finns det en sura i Koranen som vi lär oss att man ska göra dua på det här sättet. Vilken är det? Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha börjar ju först med Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alltså alla lovprisningar tillkommer Allah, världarnas herre, den mest barmhärtiga, den benådande, domedagens konung, endast dig dyrkar vi, endast dig ber vi om hjälp. Och därefter säger man ihdina as-sirata al-mustaqim, vägled oss till den raka vägen. Så Allah subhanahu wa ta'ala lär oss i denna dua, i denna sura, hur man ska göra dua, som de lärda har nämnt. Och även så har det kommit flera duas som har nämnts i Koranen, att profeterna gjorde dua på det här sättet. Så har det nämnt just att de började med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala innan de frågade om den saken de ville ha. Som till exempel Yusuf alaihi salam i slutet av surat Yusuf. Så nämns det att Yusuf a.s. gör dua om att han ska dö som muslim i slutet av sitt liv, efter han har, hans föräldrar har kommit till honom, hans bröder har kommit till honom och så vidare. Så har det kommit att han säger Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Att Yusuf a.s. säger, min herre, du har skänkt mig av konungadöme, som han fick det här höga statusen i den staten. Och du har lärt mig att tolka drömmar. För Josef kunde tolka drömmar. Du är skaparen utav himlarna och jorden. Du är min wali i detta liv och i det nästa. Det är ett utav Allah, alltså dess namn. Låt mig dö som muslim och låt mig enas tillsammans med de rättfärdiga. Så Josef a.s. sa inte direkt Rabbi, tawaffani muslimen wa alhaqni bis salihin. Alltså, och min herre, låt mig dö som muslim och vara tillsammans med de rättfärdiga. Utan han började med att nämna alla de, han började nämna välsignelser Allah har skänkt honom. och att Allah azzurrajal är skaparen av himlarna och jorden och så vidare. Och därefter bad han om den här saken. Så det här var det sättet som profeten bland annat gjorde sin dua på. Samma sak med Ayyub alayhi salatu wassalam. När jag kommer till Koranen. Och Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Att Ayyub, när han ropade till sin herre och gjorde dua, så sa min herre, svårigheter har drabbat mig. Och du är det mest barmhärtiga av alla barmhärtiga. Det var så han gjorde sin dua. Han nämnde att Allah subhanahu wa ta'ala, han nämnde sin underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala, vilket behov han är utav att Allah ska hjälpa honom. Och han nämnde att Allah är det mest barmhärtiga utav alla barmhärtiga. Och därefter nämnde Allah subhanahu wa ta'ala att han besvarade hans dua och att han tog bort dessa svårigheter ifrån honom. Så Ayyub, när han gjorde dua på det här sättet, så blev den besvarad. Och som sagt, han började det med att nämna Allah azza wa jalla, att han är den mest barmhärtiga av alla barmhärtiga. Det finns även hadither i sunnan som tyder på det här, att profeten sallallahu alaihi wa sallam gjorde dua på samma sätt. Och det har kommit många av dem hadither som vi senare kommer förklara inshallah, och de duas, att profeten sallallahu alaihi wa sallam började med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala innan han gjorde sin dua. Det är även kommit att profeten sallallahu alaihi wa sallam hörde en man göra dua. Och när han gjorde den här duan, så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, han har skyndat sig. Och så kallade han till sig honom och kallade till andra personer runt omkring. Och så sa han, när en av er ska be eller göra dua, så ska han börja med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala och lovprisa honom. Och därefter så ska han säga Allahumma salli ala Muhammad, ala ali Muhammad. Och därefter ska han göra dua. Och den här hadithen är berättad av Abu Dawud och Tirmidhi och Sheikh al-Albani, säger att den är autentisk. Så profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade den här personen att han ska börja med att lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala och nämna honom med gott och hans vackra namn och hans attribut. Och sen att man säger salatu wa salam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Och därefter så börjar man med sin dua. Det är även kommit att Abu Sulaiman al-Darani, som är en av de stora imamerna från Salaf, att han sa att den som vill fråga Allah subhanahu wa ta'ala om sitt behov, om någonting han är behov av, ska börja med att göra salat över profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och därefter ska han fråga om sitt behov. Och därefter så ska han göra salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wa sallam igen. Eftersom när man gör salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wa sallam, så är det accepterat. Och Allah subhanahu wa ta'ala är mer generös än att tillbakavisa det man ber om emellan de två accepterade sakerna. Eftersom när man säger Allahumma salli ala Muhammad, så blir det accepterat. Det har kommit till sunnah att det blir accepterat. Så man säger det här i början och det här i slutet och ber om någonting däremellan, så kommer bi'idnillahi ta'ala ens dua att bli accepterad. Ibn al-Qayyim rahimahullah har nämnt att nyckeln till bönen är vad? Wudu. Och nyckeln till ens dua är att man gör salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det här ska man tänka på när man gör sin dua. Man börjar inte om att be om den saken och skyndar sig i sin dua, utan man gör i enlighet med dessa etikett som har kommit i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och i Koranen. Det här var då som sagt de här 12 etiketterna och lite mer specifikt gällande några utav dem. Tänkte sen tala om den bästa formen utav dhikr man kan göra. Den bästa formen utav dhikr man kan göra är 4 stycken meningar som det har kommit i sunnan. Det är att man säger subhanallah, och att man säger alhamdulillah, och man säger la ilaha illallah, och man säger Allahu akbar. De här 4 meningarna är det bästa sättet man kan göra dua på. Det har kommit många hadither som har talat om dygderna att säga just de här 4 sakerna tillsammans. Det kommer specifika om var och en av dem, men just nämnt de här tillsammans, och vi kommer nämna anledningen till det senare. Bland de här dygderna, jag kommer nämna 7 stycken bi'idnillahi ta'ala, så man, det är verkligen, när man läser dem så är det någonting som borde få en att vakna upp och verkligen säga de här så ofta som möjligt, för det finns otroligt mycket belöning. Bland annat har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt Habbul kalami ila Allahi ta'ala arba la yadurruka bi'ayyihina bada't subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. De mest älskvärda sakerna man kan säga hos Allah subhanahu wa ta'ala är att man säger subhanallah, alhamdulillah och la ilaha illallah och Allahu akbar. Och det spelar ingen roll vilken av dem man börjar med. Man kan börja med att säga alhamdulillah, sen subhanallah, man kan börja med att säga la ilaha illallah innan de andra och så vidare. Hadithen är rapporterad i Sahih Muslim. Så det är som sagt den mest älskvärda saker man kan säga till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är även att profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att det är mer älskvärt för honom att säga de här än allting solen har kommit upp på. Det vill säga allting i denna värld. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: "La in aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams." För mig att säga la ilaha illallah, subhanallah och alhamdulillah och la ilaha illallah och Allahu akbar är mer älskvärt hos mig än allting som solen har kommit över. Alltså solens ljus kommer över hela jorden. Så allting som finns i detta liv är att säga dessa meningar mer älskvärt hos profeten sallallahu alaihi wasallam än. En annan sak som tyder på hur bra det är att säga de här är att det finns otroligt stor belöning att säga dessa fyra meningar. Otroligt stor belöning. Profeten sallallahu alaihi wasallam har träffade sin kusin, kvinnliga kusin, Umhani. Umhani började bli gammal och kunde inte göra så mycket handlingar. Så hon sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: "Jag är gammal, jag kan inte göra så mycket handlingar längre. Så hjälp, säg någonting som jag kan säga när jag sitter ner, för jag kan inte gå så mycket." Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Säg subhanallah 100 gånger. För om du säger subhanallah 100 gånger så är det som du har frigett 100 slavar från Ismails avkomma." Man säger subhanallah 100 gånger. "Säg alhamdulillah 100 gånger så är det likt du har förberett och gett bort 100 stridshästar för att vara med i jihad för Allahs skull." Om man säger alhamdulillah 100 gånger så får man den belöningen. "Säg Allahu akbar 100 gånger så är det likt du har offrat 100 kameler i Mekka. Och de har accepterats." 100, alltså kameler är någonting väldigt dyrt och offra. Så att säga det här under en dag, Allahu Akbar 100 gånger, leder till den här belöningen. "Och säg la ilaha illallah 100 gånger så kommer det att fylla allt mellan himmel och jord. Och ingen persons handling lyfts upp som är bättre den dagen än den som har gjort likt det du har gjort." Så att säga de här sakerna 100 gånger per dag. Man säger subhanallah 100 gånger per dag. Alhamdulillah 100 gånger per dag. Och la ilaha illallah 100 gånger per dag. Och Allahu Akbar 100 gånger per dag. Så kan man nå den här otroligt höga belöningen. Och hadithen är berättad av Imam Ahmed i hans musnad. Och Sheikh al-Albani sa att den är autentisk. Och det här som han hade, det är det jag pratade om i början. Och det var en av de anledningarna till att jag valde ut just det, att prata om dhikr under den här sommaren. Är att man kan få så otroligt mycket belöning. Trots att det är någonting lite man gör. Det är lätt att utföra det. Man kan säga det här när man sitter till exempel på tunnelbanan. Man är på väg till jobbet eller man åker i bilen eller man promenerar någonstans. Så säger man de här adkar och man kan nå den här otroliga belöningen som annars skulle ta väldigt mycket pengar ifrån en och skulle ta väldigt mycket tid ifrån en. Så att utnyttja det här och säga det. Men som sagt, man ska säga det på de sättet som vi tidigare talat om. Man ska säga det med de etiketten som vi tidigare har talat om. Och de beteendena man ska ha. Man ska verkligen förstå exakt vad det innebär. Och det ska komma från ens hjärta. Man ska säga det med kärlek, fruktan och hopp och så vidare. Och det är då man kan nå den här riktiga, otroliga belöningen vid Nidai Ta'ala. Och det har då en otrolig inverkan på hans iman. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa också att dessa meningar tar bort tjänarnas synder. Och vi alla hamnar i väldigt mycket synder. Så genom att man säger de här tre sakerna, subhanallah, alhamdulillah och la ilaha illallah och Allahu akbar, så blir man av med sina synder. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingen människa på denna jord som säger la ilaha illallah och Allahu akbar och subhanallah och alhamdulillah och wa la hawla wa la quwwata illa billah. Här läggs den här femte till också. La hawla wa la quwwata illa billah. Förutom att han blir av med sina synder, även om de skulle vara lika många som havets skum, eller som det som finns i havet. Hadithen är berättad av Tirmidhi och Sheikh al-Albani sa att den är hasan. Så det är otrolig chans att man ska kunna bli av med sina synder. Det har kommit en hadith i Tirmidhi, som Sheikh al-Albani också säger att den är hassan, att profeten sallallahu alaihi wasallam var ute och promenerade med sina följeslagare en dag. Så såg han ett gammalt träd med torra löv på. Så tog han sin pinne och slog till det här trädet. Så löven ramlade ner. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att när man säger subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, så ramlar en synder av från en på samma sätt som dessa löv ramlar ner på marken nu. Det här tyder på vilket otroligt sätt profeten sallallahu alaihi wasallam undervisade på. Han sa inte det här direkt, utan han visade det här bildliga exemplet som man ska kunna se vad det här leder till. Så han slog till det här och man kan se hur löven rinner ner. Och det är någonting man verkligen ser i på hösten i Sverige när löven ramlar ner. Så på samma sätt när man säger det så ramlar en synder av från en genom att man säger det här. Och den här hadithen är som sagt hassan enligt Sheikh al-Albani. En annan sak som också tyder på vilken otrolig dygd dessa fyra meningar har är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det finns ingen människa som är bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala än den troende som blir gammal som muslim. Han lever länge. Han säger mycket takbir och mycket tasbih och mycket tahlil och mycket tahmid. Det vill säga att han lever länge i sitt liv och han säger upprepade gånger subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Så det finns fördelar, mashallah, med att man lever ett långt liv och gör mycket dyrkan. Hadithen är berättad utav Imam Ahmed i hans musnad och Sheikh al-Albani säger att den är hassan. En annan sak som tyder på hur bra det är med dessa att säga dessa meningar är att det skyddar tjänaren från helvetes elden. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till sina följeslagare: ta era skydd, hämta era skydd. Så sa sahabas: är det en fiende som är på väg som vi ska kriga emot? Ska vi hämta våra sköldar och rustningar som vi ska vara redo för att vara ute och kriga? Sa profeten sallallahu alaihi wasallam: nej, hämta era skydd mot helvetets elden genom att ni säger subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. För att den som har det kommer med de fyra meningarna och har sagt det ofta på domedagen, så skyddar det honom från helvetets elden. Och dessa meningar är de kvarvarande goda handlingarna. Det som har nämnts i Koranen, al-baqiyat salihat. Det är de som kommer vara kvar hos tjänaren. Det även nämns att dessa fyra meningar nämner tjänaren med gott inför Allah subhanahu wa ta'ala. För att säga att när man säger dessa fyra meningar så kommer de att gå runt Allah subhanahu wa ta'alas tron. Och de kommer ha ett ljud likt bin har, likt bin. Och de nämner den personen som har sagt det inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sa profeten sallallahu alaihi wasallam: vill ni inte bli nämnda inför Allah? Så att det här är som sagt någonting som leder till den här otroliga belöningen. Och att det här är någonting som stannar kvar hos en när man säger den här handlingen. Den här hadithen är berättad av Ibn Majah. Och Al-Hakim Al-Busiri säger att den är autentisk. Som sagt, det finns de här sju dygderna och det finns ännu fler än dem. Men det här är någonting som borde vara tillräckligt för oss för att kunna komma igång och säga de här mycket oftare än vad man tidigare gjort. Varför får man så otroligt mycket belöning genom att man säger de här meningarna? Det är otroligt stor belöning att man säger de här meningarna. Andra handlingar som skulle kanske ta oss väldigt lång tid att säga leder till att man får så här mycket belöning. Al-Hafid al-Alai, som är en av de stora ulama som ledde för, stora imamerna som ledde för flera hundra år sedan, han berättade att en av anledningarna till det kan vara att Allah azza wa jalla vackraste namn går tillbaka till dessa fyra meningar. För att vissa av Allah subhanahu wa ta'alas namn tyder på att han är fri från brister. Och subhanallah, dess betydelse är att Allah azza wa jalla är fri från brister eller att han liknar någon. Det finns vissa namn som As-Subuh, As-Salam till exempel. Jag pratade om de här namnen förra året när jag pratade om förklarade Allah azza wa jalla vackraste namn. De tyder på just subhanallah. Så alla namn som tyder på att Allah azza wa jalla är fri från brister går tillbaka till subhanallah. Alla namn som tyder på Allah azza wa jalla höga attribut och det han är prisvärd för, det han prisas för, som att Allah azza wa jalla är den barmhärtige, den förlåtande, den seende, den hörande och så vidare. Allt det här går tillbaka till någonting Allah azza wa jalla prisas för. Och det går tillbaka till meningen Alhamdulillah. För att Alhamdulillah är att lovprisa Allah. Och Allah lovprisas för hans vackraste namn och hans högsta attribut. Och de namnen som tyder på Allah azza wa jalla storhet, som Al-Kabir, Al-Azim och så vidare, går tillbaka till meningen Allahu Akbar. Och när vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala är större än allt, och att han är den som är värd att prisas och lovprisas för hans vackraste namn, och att det är han som är fri från alla brister, så går det tillbaka till La ilaha illallah, att det finns ingen som är värd att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allahs vackraste namn och attribut går tillbaka till dessa fyra meningar. Och det går tillbaka till hur våran trosövertygelse om Allah subhanahu wa ta'ala är. Att vi är övertygade att ingen är värd att dyrkas förutom honom, och han är den enda. Att han har de mest vackraste namnen och högsta attributen, och ingenting liknar honom, och han har inga former av brister, och han är den största, och så vidare. Så Allahs vackraste namn och attribut och våran tro på Allah går tillbaka och korrigeras genom att vi säger dessa saker och att vi förstår dess betydelse och implementerar det i våran troslära. Taib, det bästa av de här fyra meningarna är att man säger vad? La ilaha illallah. Precis. La ilaha illallah är anledningen till att vi blev skapade. Allah azza wa jalla sa: "Och jag skapade jinna och insa illa liya'budun." Jag enda skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Och det är anledningen till, det var det som profeterna kallade till. Allah azza wa jalla sa: "Har sagt: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Jag sände till varje samfund sändebud som har kallat till att dyrka Allah och hålla borta från de falska gudarna. Så det var det profeterna kallade till. De kallade till La ilaha illallah. Och det är det som också en person som är icke-muslim, för att han ska träda in i islam, det är det han måste säga. Han måste säga La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och det är det sista man ska säga innan man dör. Profeten Sallallahu alaihi wasallam har sagt att det sista man säger innan man dör är La ilaha illallah, så kommer man att träda in i paradiset. Så vad betyder då den här korta meningen? Varför har den så hög status? Varför har La ilaha illallah så hög status i våra liv? Varför är så att muslimer är redo att leva och dö för detta, denna mening? Betydelsen av La ilaha illallah är att ingenting är värt att dyrkas förutom Allah. Och det är endast Allah som vi riktar våran totala kärlek och hopp och fruktan och bön och fasta och underkastelse och ödmjukhet och våra liv och våra död för. Att vi offrar allting som finns i våra liv och vår dyrkan och allting vi har offrar vi för Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har sagt: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Att säg min bön och min slaktoffer när jag slaktar, och mitt liv och mitt död tillhör endast Allah subhanahu wa ta'ala, och han har ingen vid sin sida. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat oss. Och att ha kunskap om honom och att endast dyrka honom och inte sätta någon vid hans sida är syftet med vårat liv. Och allt detta går tillbaka till meningen La ilaha illallah. Men det räcker inte med att man säger denna mening med sin tunga utan att förstå dess betydelse. Allah azza wa jalla har sagt: "Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun." De enda som kommer att dra nytta av medling är de som bevittnar med sanning. Det vill säga de bevittnar om La ilaha illallah, som Sede förklarade dem. Och de vet om vad de säger. Så det räcker inte med att man säger La ilaha illallah med sin tunga utan att förstå dess innebörd. Och det räcker inte med att man säger La ilaha illallah och förstår dess innebörd, men man inte tror på vad det medför. För hycklarna som levde på profeten sallallahu alaihi wasallam tid, al-munafiqun, de sa la ilaha illallah och de förstod vad det betydde, men de trodde inte på det. Så om man inte tror på vad det dess innebörd, så är man inte en troende. Och det räcker inte med det, att man ska även leva i enlighet med det och man ska handla i enlighet med det. Så att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, underkasta sig till honom och ödmjuka sig inför honom. Så det räcker inte bara med att man säger det om man tror på det, utan man måste handla i enlighet med la ilaha illallah också. Och man får inte gå emot dess betydelse genom att man dyrkar någon annan än Allah och åkallar andra än Allah och söker att komma närmare andra än Allah subhanahu wa ta'ala genom medling eller liknande. Så man ska veta dess innebörd och man ska tro på det, man ska handla i enlighet med och man ska inte gå emot dess innebörd. Ordet ila på arabiska betyder någonting som dyrkas. Så när man säger att det är ingenting som förtjänar, det finns ingen ila. Det vill säga det finns ingenting som är värd att dyrkas förutom Allah. Det betyder inte att det inte finns någon, att man säger att det finns ingen skapare förutom Allah. Eller att det finns ingen lagstiftare förutom Allah. Det här stämmer utan tvekan. Det finns endast bara en skapare. Och det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som stiftar våra lagar som vi lever i enlighet med. Men det är inte det som är betydelsen utav meningen la ilaha illallah. Det finns otroligt mycket, många dygder av att säga la ilaha illallah. Bland det att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att det är det bästa han och profeterna innan honom har sagt. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, det bästa jag och profeterna innan mig har sagt är la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. En hadith berättar utav Tirmidhi och den Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Att det är det bästa som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Utöver det så väger det tyngre än en synder på vågskålen. En person som hamnar i många synder men har sagt la ilaha illallah med uppriktighet och underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala, så kan det väga tyngre än en synder på domedagen. Som den här kända hadithen som ni har säkert hört om den här personen som kommer med väldigt, väldigt mycket synder på domedagen. Och han kommer med la ilaha illallah. Och när hans synder ska vägas mot la ilaha illallah, så läggs la ilaha illallah på ena sidan av vågskålen och hans synder på andra. Och la ilaha illallah väger tyngre. En annan sak är också att det väger tyngre än himlarna och jorden. Profeten sallallahu alaihi wa sallam berättade att Nuh alaihi salam, profeten Nuh sa till sin son innan sin död: jag beordrar dig med la ilaha illallah. För att de sju himlarna och de sju jordarna, och de skulle läggas i en vågskål och la ilaha illallah skulle läggas i den andra, så skulle la ilaha illallah väga tyngre. Hadithen är berättad av Imam Ahmad och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så la ilaha illallah har en otrolig tyngd och har en otrolig innebörd. Det skyddar även människan från att hamna i helvetet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att Allah azza wa jalla har förbjudit helvetet för den som säger la ilaha illallah och avser Allah azza wa jalla att få se Allah azza wa jallas ansikte i nästa liv med när han gör det. Hadithen är berättad i Bukhari och Muslim. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt att det är den högsta delen av våran tro. Att tron består av 70 delar, mer än 70 delar, och la ilaha illallah är den högsta. I en hadith som finns i Bukhari och Muslim. Och den som säger det med uppriktighet har chans att få profeten sallallahu alaihi wa sallams medling på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att den lyckligaste människan som kommer få min medling på domedagen är den som säger la ilaha illallah med uppriktighet från sitt hjärta. Hadithen berättade Sahih Bukhari. Så genom att man säger la ilaha illallah med uppriktighet, så kan det leda just till att man får nå profeten sallallahu alaihi wa sallams medling på domedagen. Och att han medlar för en inför Allah subhanahu wa ta'ala. Om man då har hamnat i stora synder som skulle kunna leda till att man får straffas i helvetet. Så det är utan tvekan väldigt viktigt att man förstår la ilaha illallah. Man lever i enlighet med det. Man tror på det. Och man gör inte saker och ting som går emot det. Andra och sista meningen jag ska tala om idag, vid la ilaha illallah, vi kommer fortsätta imorgon, är tasbih. Att säga subhanallah. Tesbih är en av de här fyra meningarna då som har den här otroliga statusen. Och betydelsen utav att säga subhanallah, det är att man säger att Allah subhanahu wa ta'ala är fri från alla brister. Att Allah är fri från alla brister. Det har kommit en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam sa det, att det är det som är betydelsen av subhanallah, men den är svag. Men det har kommit från andra utav sahaba så att de har förklarat subhanallah på det här sättet. Och det är det det betyder på det arabiska språket. Bland annat Ibn Abbas och Mujahid har förklarat det. och även andra från de lärda imamerna därefter som Mujahid och Ma'mar ibn Muthanna och andra, de förklarade just att Subhanallah betyder Allah är fri från alla brister. Och Al-Azhari, som var en av de stora imamerna från Salaf inom det arabiska språket, sa: sammanfattningsvis så betyder Subhanallah att Allah är fri från att någonting liknar honom, eller att det finns någon vid hans sida, eller att någon annan förtjänar att dyrkas vid hans sida. Så Allah är inte lik någon, ingenting liknar Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala är fri från alla brister, och det finns ingen vid hans sida, och det finns ingen som är värd att dyrkas vid hans sida, och så vidare. Det här är då betydelsen utav Subhanallah när man säger det. Tesbih, och att säga Subhanallah i dess olika former, vare sig det är verb som har nämnts i Koranen eller att det är nomen, så har det nämnts i Koranen över 80 gånger. Och 8 suror i Koranen börjar med att det nämns någonting relaterat till Subhanallah. Som i till exempel surat al-Isra, att Allah azza wa jalla subhanalladhi asra bi 'abdihi. Att den börjar med att nämna tasbih. Och det här tyder på att eftersom det nämns över 80 gånger i Koranen och 8 stycken utav Koranens 114 suror börjar med någonting relaterat till tasbih, så tyder det på vilken otrolig status tasbih har. Och utöver det finns det många hadither som tyder på vilken otrolig dygd det finns att göra dhikr genom att man säger Subhanallah. Och i synnerhet om man säger Subhanallah tillsammans med Alhamdulillah, genom att man säger Subhanallahi wa bihamdi. Och anledningen till att det här kommer nämnas i många av de här haditherna som jag nämner är att när man säger Subhanallah, så säger man att Allah azza wa jalla är fri från att någonting liknar honom, och att fri från alla brister, och fri från att det finns någon vid hans sida. När man säger Alhamdulillah, så lovprisar man Allah subhanahu wa ta'ala baserat på att det är Allah azza wa jalla som har de vackraste namnen och de högsta attributen. Så det här är ett sätt när man säger de här sakerna tillsammans, att man bekräftar en troslära man har om Allah. Allah har de vackraste och högsta attributen, och han är fri från alla brister och fri från att likna skapelsen. Så i många hadither så nämns det att man säger Subhanallahi wa bihamdi. Och andra så nämns det Subhanallahi al-azim. Att man säger Subhanallah och han är den enorme. Eller Subhanallahi al-a'la. Att Allah azza wa jalla är fri från alla brister och han är den högste. Och så vidare. Så Subhanallah nämns ofta med saker och ting som tyder på att Allah azza wa jalla är den prisvärde. Och det här är någonting som Al-Hafidh ibn Rajab, en av de stora ulema som var student i Ibn Al-Qayyim, nämnde. Att Subhanallah nämns oftast tillsammans med Subhanallah wa hamdi, eller Subhanallah al-Azim som har kommit i Ruku, eller Subhanallah al-A'la som har kommit i Sujud, och så vidare. Just för att det bekräftar de två sakerna som vi har i vår troslära om Allah subhanahu wa ta'ala, att han är fri från alla brister, och samtidigt är han den mest prisvärda för han har de vackraste namnen och högsta attributen. Det finns otroligt många dygder av att säga Subhanallah wa bihamdi, eller att bara säga Subhanallah. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågade som det bästa man kan säga, så sa han: det är det som Allah subhanahu wa ta'ala har valt ut till sina änglar och tjänare. Det är att de ska säga Subhanallahi wa bihamdi. Det här är någonting som änglarna alltså brukar säga när de prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Så brukar de säga Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa hamdi, så vidare. Det är en hadith som finns i Sahih Muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt att det här är någonting som leder till att man blir av med sina synder. Den som säger Subhanallahi wa bihamdi 100 gånger per dag, så blir han av med sina synder likt det vore lika mycket som havet. Det är en hadith som finns i Bukhari och Muslim. Så att man säger det här under sin dag, Subhanallahi wa bihamdi, tänker på att man säger det 100 gånger, så blir man som sagt av med en väldig massa synder. Det är också det bästa man kan komma med på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som säger på morgonen och kväll Subhanallahi wa bihamdi 100 gånger, så finns det ingen som kommer med en bättre handling på domedagen än det han har kommit med, förutom den som har sagt lika mycket eller mer än så. En hadith som vi berättade i Sahih Muslim. Så att säga Subhanallah wa bihamdi 100 gånger på morgon och på kväll så, kan det, så är det ingen som kommer med en bättre handling än den personen som har gjort det på domedagen. Om man säger det också 100 gånger så leder det till att man får 1000 belöningar och blir av med 1000 stycken synder. Om man bara säger subhanallah i sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till sina sahabas, kan en utav er fixa 1000 belöningar på en dag? Så sa de, en person som satt där, hur ska man kunna få 1000 belöningar på en dag? Så sa han, genom att du säger subhanallah 100 gånger så får du 1000 belöningar skrivna för dig och du blir av med 1000 stycken synder. Att man säger subhanallah 100 gånger. En annan sak som tyder på hur bra det är att säga subhanallahi wa bihamdi och subhanallahi al-azim är att det väger väldigt tungt på vågskålen, som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa. Han sa att det finns två meningar som man säger som är lätta att säga på tungan, men de väger tungt på vågskålen och de är älskvärda hos den benåderike, hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är subhanallahi wa bihamdi och subhanallahi al-azim. Så det här är någonting, om vi säger det ofta, någonting som kommer väga tungt för oss på vågskålen på domedagen, bismillahi ta'ala. Och hadithen är berättad i Bukhari och Muslim. Och det leder också till att man planterar sina träd i paradiset. Och det var det jag tidigare talade om, att dhikr leder till det här. Att när man gör dhikr så planterar man sina träd i paradiset. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att den som säger subhanallah al-azim wa bihamdi så får han ett träd planterat för sig, ett daddelträd planterat för sig i paradiset. En hadith som berättar utav Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så egentligen man bara går runt och säger subhanallah al-azim wa bihamdi, subhanallah al-azim wa bihamdi och så vidare, så får man just den här otroliga belöningen på domedagen och man kan redan nu, från och med nu, plantera sin trädgård i nästa liv som vi tidigare talade om. Så att hålla sig fast vid att säga dessa meningar, i synnerhet la ilaha illallah och subhanallah, så finns det en otroligt stor belöning. Imorgon så kommer vi börja prata om vikten av att säga alhamdulillah och sen om att man ska säga Allahu Akbar, och sen kommer vi börja förklara de olika adhkar man gör när man vaknar från natten bi'idnillahi ta'ala. Så vi avslutar för idag bi'idnillahi ta'ala och fortsätter imorgon med att förklara de olika adhkar som har kommit till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.